Dagens tema är den goda delen. Temat blir mångsidigt belyst av de tre texterna som vi har hört redan tidigare. I den gammaltestamentliga texten berättas hur Israels barn fick mat i öknen. Under sin långa ökenvandring genom en trakt där det inte fanns möjlighet att odla, där man inte hittade mat ute i naturen, där mättade Gud dem med vaktlar, en fågel som kom i stora mängder, och med manna som såg ut som rimfrost som de fick samla på morgonen, och så räckte det till för dagen. Men det blev inget över. Eller samlade man för mycket, så då kom det att ruttna bort. Gud hade sin mäktiga hand över sitt folk. Och man kan säga att den här gammaltestamentliga texten, det uttrycker, det här uttrycks bra med de här orden: inget över, inget saknas. Ingenting blev över, men ingenting saknades heller. Gud sköter om att hans folk får mat, ser vi här på ett förunderligt sätt. I evangelietexten från bergspredikan varnar Jesus oss från att samla skatter på jorden, för det äts upp av rost och mal. Men vi ska samla skatter i himlen. Och i episteltexten från Filipperbrevet 4 säger aposteln Paulus att han har fått nåden att kunna vara nöjd med det han har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Han skriver i brevet till Filipperna, sina kristna vänner som levde i norra Grekland, Makedonien, i staden Filippi. Den hade han besökt första gången på sin andra missionsresa. Och då grundade han där en församling. Och det var väldiga strapatser som Paulus var med om när han besökte Filippi. Ni kommer kanske ihåg berättelsen om hur de hamnade i fängelse. Paulus och hans medarbetare Silas blev utsatta för ett upplopp, och så släpades de i fängelse. De sattes i stocken med tunga kedjor, så det var omöjligt att fly. Men de satt inte och jämra sig där, utan de sjöng lovsånger. Och det var mitt i natten, står det, som de sjöng lovsånger och bad till Gud. Och det var ett vittnesbörd som var nog så starkt för de andra fångarna som lyssnade på dem. Men så hände det plötsligt en jordbävning som gjorde så att portarna öppnades. Kedjorna föll av fångarnas fötter och händer. Men for de iväg? Nej. Fångvaktaren, han blev förfärad, för det var på hans ansvar att fångarna skulle bevaras i fängelset. Så han tänkte ta sitt liv. Men Paulus ropade till honom: nej, vi är alla här. Gör det inget ont. Fångvaktaren upplevde en sån enorm ett tilltal av Gud genom allt det här som skedde. Så han sa till dem: bröder, vad ska vi göra för att bli frälst? Han såg det fattades någonting. Trots att han var fri, fångarna var i fängelse, så var det de som var fria i sitt sinne. De var andligt fria, de här två, Paulus och Silas. Och Paulus sa till dem: tro på Herren Jesus så blir ni med ert hus frälsta. Så hände det alltså i Filippi. Den här gången när Paulus skriver sitt brev till Filipperna är han också i fängelse. Men den här gången i Rom. Han hade varit där 2 år i fängelse. Han börjar märka att det kanske led mot slutet av sin fängelsevistelse. För han skrev till Filipperna att han hoppas på att få komma och träffa dem snart. Det är i det sammanhanget som han skriver: han är nöjd med det han har. Han är nöjd med bojor. Men han är också nöjd om han får över nog vad han behöver. Han är tacksam över att Filipperna har hjälpt honom. Hur de har gjort det vet vi inte, men han uttrycker sin tacksamhet i en utsaga som är så full av sprängkraft att vi inte kan fatta den. Den meningen ska vi tänka på lite nu. Han säger, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vad är det egentligen han säger? Är han allsmäktig som Gud själv? Nej, men han kan det allra viktigaste. Han kan vara nöjd. Han må vara hungrig, men han är nöjd med det. Han kan lida brist, han är nöjd med det. Han kan ha överflöd, han är nöjd med det. Paulus har insett vad som är den goda delen, uttryckt i ett enda ord. Förnöjsamhet. Hur är det, känns det här ordet förnöjsamhet lite gammalmodigt? Är det inte en bild av de här gamla förfäderna som stretade på, som knappt hade vad de behövde, men som tackade Gud för vad de hade? Är det den bilden vi får? Den finns kanske inte idag. Är människorna förnöjsamma idag? Är vi, du och jag, förnöjsamma med det vi har? Det fanns finns en rik släkt i Sverige som heter Wallenberg, som har ägt stora industrier och företag i många generationer. Det hände sig, jag har hört det här för kanske 40 år sedan, kanske berättade för att någon av dem, och det vet jag inte vilken, hade fått en fråga av en journalist. Hur mycket ska man ha för att vara nöjd? Svaret var intressant. Lite till. Då är man nöjd. Bara man får lite till. Är man då någonsin nöjd? Nej. Sån är människan. Sånt är vårt sinnelag, det som kommer av vår natur. Vi vill ha lite till. Vi är inte nöjda med det som räcker för oss, utan vill ha mera. Låt oss närmare begrunda de här orden, allt förmår jag. Menar Paulus verkligen att en människa kan förmå allt? Det är väl bara Gud som är allsmäktig. Vi ska se på det här från två aspekter. För det första så ska vi se på missbruk av Guds löften. Jag ska ta två exempel på sådana missbruk. Det första hämtar jag från 80-talets stora väckelse som brukar kallas trosrörelsen eller framgångsteologin också. Där menar man att man kan tilltala en sjukdom i Jesu namn och förbjuda den. Menar att man kan befalla över sjukdomar och annat som fattigdom och sånt brister i tro att man redan har blivit frisk. Den mest kända ledaren för det här, den här rörelsen var Ulf Ekman. Han övergick sen till katolicismen för några årtionden senare, för några år sedan. Och han sa då att han ångrar en del av det han har undervisat tidigare. Men Ulf Ekman, han lärde i sin församling i Uppsala att man kan stå emot en sjukdom och säga, jag tar inte emot dig i Jesu namn. Så hände sig att han var intervjuad i TV av Sivert Öholm. Och han frågade Ulf Ekman hur det är med hälsan nu, för du var ju förkyld för några dagar sedan när vi hade tänkt ha den här intervjun. Nej, jag var inte förkyld. Han kunde inte erkänna det. Det blev ganska snopet, för att Sivert Öholm sa, jo visst var du förkyld, för det var därför vi inte kunde ha förra inspelningen. Men det kunde han inte erkänna, för att det skulle gått emot hans övertygelse att man kan hålla stånd emot en sjukdom. Det andra exemplet hämtar jag från Facebook, ett inlägg för bara några dagar sedan. Jag ska inte säga vem. Men det var en av de mest inbitna vaccinmotståndarna som berättade hur man ska undvika att bli drabbad. Han säger, jag går emot djävulen och säger åt honom att jag i Jesu namn inte tar emot smittan. Han inte bara vägrat av vaccinet, utan skryter också med att han inte bär någon ansiktsmask och hur han kramar sina vänner. Och så säger han att han förlitar sig på psalm 91. För där står det att vi inte ska behöva frukta för pesten som smyger på dagen, eller för nattens fasor. För det står där i psalm 91, han ska ge sina änglar befallning om dig, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Men nu råkar det ju vara så att det här citatet, så det använde djävulen när han frestade Jesus. Som han sa åt honom, du ska hoppa ner från det här höga stället uppe på templets utpost. För Gud ska låta sina änglar bevara dig så att du inte stöter dig. Vad svarar Jesus? Det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Det var så som han övervann frestelsen där. Jesus visade på att man kan missbruka enskilda bibelord och tro att man själv klarar av att tillämpa Guds löften. Det är det som är grunden där. Jag själv kan. Och det är farligt. Det är en farlig väg. Hur kunde Paulus inte gå emot djävulen och ta bort den törntag som han hade i sitt kött? Som det står om i andra Korintherbrevet 12. Gud svarade honom när han 3 gånger bad om att få bli befrielse. Så svarade Gud honom, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Han fick veta att det finns andra syften med att han bär på ett lidande. Och Paulus var nöjd med det. Sen ska vi se på en rätt tillit till Guds löften. Vi ska tro på Guds löften. När Gud lovade Israels barn i öknen att det manna de samlade på morgonen skulle räcka till för dagen, då kunde man lita på det. Och det blev så. Det skulle inte bli något över, men det skulle räcka. Och när de samlade inför sabbaten räckte det i 2 dagar, så att de inte behövde gå ut på sabbatsdagen och samla någonting. Det var ett under. Det var absolut inget naturligt. Men de fick lära sig att tro på Guds löften. Nu menar ju många att sådana under hör till kategorin myter och legender. Det är alltså inget som har hänt i verkligheten. Varför inte det då? Jo, för att sånt inte brukar hända. Eftersom det inte brukar hända så har det inte heller hänt. Men hur är det då med det under som Jesus gjorde när han stillade stormen? Det brukar inte heller hända. Lärjungarna kämpade mot vågorna ute på sjön och Jesus låg och sov. Och när de bad Jesus om hjälp sa han bara några ord. Tig, var stilla. Och det blev alldeles lugnt. Han stillade stormen direkt. Det var ett bevis på hans makt, hans allmakt. Han stod över naturlagarna och kunde upphäva naturens ordning med sitt ord. Och hur var det när han förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana? Då står det inte ens att han sa någonting över det här vattnet. Så att han liksom skulle förvandla det med hjälp av de magiska tecken. Utan han hade lovat att det blir vin. Eller han bara sa, ni ska gå och smaka det här. Och det var vin. Hur fick det tid att jäsa är det en del som frågar. Det blev ju det godaste vinet. Det var ett under. Det behövdes ingen tid. Gud kunde upphäva naturens ordning med sitt ord. Det kunde Jesus. Men också många, och också det här anser många vara uppdiktat. Därför att sånt brukar inte hända. På samma sätt är det med Jesu födelse av jungfru. Det brukar inte heller hända. Inte brukar det heller hända att en människa uppstår ur sin grav som har blivit så illa torterad strax före. De här sakerna som är så väsentliga i den kristna tron, de grundar sig alla på det att Gud har all makt. Det under som vår tro står och faller med, det är att Jesus har uppstått. Men hur är det nu då med Paulus makt? Han säger, allt förmår jag. Han påstår att han förmår. Är det verkligen så? Ja, vi kan läsa om att Paulus fick en osedvanlig kraft. Det berättas om hur han och hans följeslagare led skeppsbrott ute på Medelhavet. Det står i Apostlagärningarna 28 hur de blev strandsatta på ön Malta. Och där kom det fram en giftorm och högg Paulus i armen eller i handen. Och det var en giftorm som infödingarna på den här ön visste, den dödar nästan omedelbart. Så de väntade sig att Paulus skulle falla död ner. Han skakade av sig ormen i elden och var helt oskadd. Jesus sa också att ni ska kunna dricka gift från, eller ni ska kunna gå på farligt och ni ska kunna dricka gift. Det står i Markus evangeliet slut. Och det ska inte skada er. För Paulus gällde det här därför att Gud ville det då. Men det var inte den sortens kraft som Paulus skrev om i sitt brev till Filipperna. Varför kunde han inte bli fri från fängelset som han satt fängslad i Rom? Skulle han inte kunna demonstrera där att han hade makten att bli fri då han ville? Nej. Det var för att den makt han hade skulle tjäna Guds syften. Gud gav Paulus kraften att vara nöjd när han var hungrig och led nöd. Han fick kraft att leva rätt och förnöjsamt när han hade överflöd på allt. Och de gångerna då Gud gav honom särskilda gåvor att göra kraftgärningar, det var för att tjäna Gud i hans tjänst. Så här är det också med oss. När vi lever i Guds tjänst under hans vård och ledning, då har vi tillräckligt allt. Det talade vi om också förra söndagen. Då är vi betjänade av hans allmakt. Då förmår vi allt som han har stakat ut för oss i vår väg. Vi förmår det inte för att vi skulle ha tänkt ut det, för att vi skulle ha varit förtjänta av det, eller för att kunna slösa det på våra egna njutningar, på våra nöjen. Vi får det när vi tar emot det som han ger i förnöjsamhet. Då får vi precis tillräckligt. Ingen får mer än vad Gud har gett. Och ingen får mindre än det Gud har lovat. Därför ger Jesus oss en så fantastisk undervisning om hur vi får vara utan bekymmer. I fortsättningen i Matteus 6 kapitel. Och det ska jag läsa ett stycke av. Det hör inte till texten för idag, men det finns en annan årgångstexter. Han säger så här. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fadern. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin härlighet, all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det här är ju fantastiska ord, men så svåra att ta till sig riktigt. Oro och bekymmer är något av de mest typiska känslorna för dagens människor. Och hur är det med oss? Är det inte så att vi också drabbas av oro många gånger och bekymmer många gånger? Och hur lätt är det inte att förvanska de här orden så att vi istället för en rätt bekymmerslöshet gör en kötslig bekymmerslöshet som är detsamma som lättja och likgiltighet. Om nu Jesus ändå ger oss allt vad vi behöver, varför skulle jag behöva anstränga mig? Vi har många ord i skriften som säger att vi ska vara flitiga att göra det som är gott. Vi ska vara som tjänare som inte frågar efter sin egen fördel, utan som ser det som en stor förmån att få tjäna Herren. I den uppgiften ryms ingen lättja eller slöhet. Och det är inte så säkert att vi alltid har det så fett i yttre mening. Också Paulus led nöd i fängelset. fast han hade tillgång till all kraft från Gud. Men han hade inrättat sig i alla situationer som Gud ledde honom i. Han kunde vara nöjd. Den förnöjsamheten var den verkliga tillgången, den goda delen. I vår tid är det många mörka makter som skrämmer oss. Men så var det också på Paulus tid. Ännu mera idag en ogodaktig och fientlig härskare. Fiender mot evangeliet som försökte skada alla kristna. Precis som det är idag i Afghanistan och i Nigeria och i Kina och många andra länder. Att vi kristna ska möta motstånd och fiendskap också i vår tid förutsägs också i Bibeln. Men i allt det onda som hopar sig omkring oss får vi trösta oss med de här orden. Bekymra er alltså inte. Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra. Och som ett yttersta löfte säger han också på ett annat ställe i Lukas 12. Var inte rädd du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Amen. Nu sorglös som den glada sparv jag därför kan få vara. Jag fått ett rikt och evigt arv som du åt mig vill spara. Och nu för varje dag du ger vad jag behöver. Ja, långt mer än jag ens kunnat tänka. O, kunde jag nu prisa blott din nåd och dina under. Och tacka för allt gott jag fått och fröjdas alla stunder. Ja, Herre, Herre, lär du mig att vila mera helt i dig och leva till din ära. Amen.